Tack Marie-Helén. Ja, i den bästa av världar skulle det se ut så där. Jara blev inte så gammal. Jag känner bara att vi kan inte be en bön. Gud, vi kommer till dig. När våra ord och vår nöd, vår tro liksom inte bär längre, då vi bara kommer till dig. Och vi vill be att du ska förbarma dig över alla människor som finns nära den här situationen. Du vet om syskon, familj, kompisar som gråter, som undrar, som är rädda. Vi ber, Herre, förbarma dig. Och vi ber, Herre, att den här drömmen om gatan där jag bor också skulle kunna få bli en verklighet. Vi drömmer om dagen när du ska komma tillbaka, när fred och frihet, kärlek och rättvisa ska förenas för alltid. Vi ber, Herre, och ser fram emot den dagen och bär det hoppet i våra hjärtan. Och under tiden så vill vi vara med och göra den där gatan där vi bor bättre. Herre, jag ber, välsigna det vi ska dela med varandra nu. Jag ber i Jesu namn. Amen. Ja. Det är farligt när man säger, man öppnar en sån där fönster så tappar jag nästan konceptet. Liksom. Jag gjorde själv en märklig erfarenhet i fredagskväll på vägen hem ifrån ett rådslag. Jag skulle sova gå dit jag skulle sova och går under Kungsbron i Stockholm. Och Kungsbron idag, eller i skydd av Kungsbron idag, det är numera en bostad. Det var det inte för några år sedan, men nu är det en bostad där. Och när jag kommer och går där så ser jag 30-40 människor som har gått eller tagit sig hit ifrån Rumänien. Och jag gör ju det jag tycker man ska göra. Jag stannar, jag böjer mig ner och så försöker jag prata. Men det går ju inte. Svenska funkar inte, engelska funkar inte. Men teckenspråk funkar och lite leenden funkar. Och när vi har pratat ett tag så kommer ju kopparna fram. Och jag tog fram min plånbok och tänkte, jag ger det jag har. Och det blev ju kaos. För det var ju 30-40 som slog som de sedlar jag hade i plånboken. Och de började bråka. Och där står jag mitt i den där röran. Och tänker, vad har jag gjort? Klantig du är, Ulf, som inte liksom... Ja. Men för mig blev det en tankeställare. Det lugnade ner sig och de lovade, som jag uppfattade, att de skulle dela på det de fick. Och jag gick ju vidare till rena lakan och en säng. Det här, mina vänner, det måste vi göra någonting åt. Jag har en del säger, vi stänger gränserna. Skicka hem dem. Ja, då ska vi skicka hem Uno också då, till Svartå, och stänga ner Burundihjälpen. Nej, jag är med i en församling där vi vill vara med och göra en skillnad. Där vi vill vara med och se en förvandlad värld som tror på kärlek och rättvisa och rättfärdighet. Hur det där ska gå till, det vet jag inte. För här behövs både politiska insatser, humanitära insatser. Men jag har bestämt mig. Jag tänker inte låta mitt hjärta förhärdas av den hårdhet och den kyla som blåser över vårt land nu. Så jag känner bara, jag vill säga det här inte som någon slags berättelse om att jag skulle vara någon stor bidragsgivare. Men låt oss vara generösa. Låt oss vara med och göra skillnad. Okej. Om du med några korta ord skulle beskriva hur din kristna tro ser ut, hur skulle du göra då? Hur skulle det låta? Kanske någon skulle säga så här att ja, för mig handlar min tro, det handlar om nåd, om Guds förlåt, om Guds frälsning. Det är min tro. Det handlar om frälsning och nåd. Någon annan kanske skulle säga, ja, men min tro, det handlar, jag har precis upptäckt att Gud finns. Så min tro, den har börjat där. Gud för mig, han är skaparen. Han är den som ville mig och som är med mig, liksom beskyddar mig. Och någon tredje, nu anar ju ni vart jag ska någonstans, ni som tänker teologiskt. Vad tror ni den tredje punkten blir? Jo, någon skulle säga, ja, men Gud för mig, det är hjälparen. Han är med mig varje dag. Jag liksom räknar med honom i allt. När jag börjar dagen så tackar jag för att han är med, och när jag ber min bordsbön så ber jag om hans välsignelse, och när jag ska parkera bilen så ber jag, ja, nu vet man, har med Gud i allt. Från de mest triviala sakerna som bilen och nycklarna som man tappar bort och till de där stora sakerna, och tänker Gud, han är hjälparen, han är på våran sida. Så här formulerade man sig, det tog lite tid, men så här formulerade man sig under det första årtusendet. Det tog 700 år innan man kunde formulera sig på det här sättet. Och vi ska botanisera er lite grann i en av de allra största kristna trosbekännelserna som växte fram i tiden efter breven och apostlagärningarna och uppenbarelseboken, för att fundera lite grann, vad kan vi lära oss av det här? Och nu, mina vänner, nu har vi suttit ett tag, nu kan vi resa oss upp och så bekänner vi tillsammans. Och vill du, får du läsa med högt och tydligt. Vill du, kan du bara titta på texten. Men vill du, får du gärna låta den vara din egen trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Tack. Varsågoda och sitt. Det här, det är en extrem sammanfattning och förklaring, en slags definition av det kristna livet. Vi kan ta nästa bild. Den här bekännelsen, den står inte i Nya testamentet, men den springer fram ur Nya testamentet. Vi tar nästa bild. Bakgrunden är ju denna, att efter Jesu död och uppståndelse så kom ju antalet troende att växa med en enorm hastighet. Ja, inte de första dagarna, men efter pingstdagen, 50 dagar efter Jesu död och uppståndelse, så briserar ju den evangeliska bomben. Och evangeliet når på 20 år ut till i stort sett varje stad i Romarriket. Och Romarriket var ju då det gjorde ju i princip Medelhavet till ett inlandshav, sträckte sig från Iran, Irak, i öst och nästan upp till ja, man var hela vägen upp i Frankrike och till södra England, om du tänker det där, och så i Nordafrika. Så det var ju ett gigantiskt område. Men det är klart att när alla apostlar, alla de som var, själva var ögonvittnen till Jesu liv, hans död och uppståndelse, var döda, vad skulle man då luta sig mot? Och det är, man kan säga att det uppstod ett slags vakuum. När det som var ögonvittnen och deras liksom apostoliska auktoritet, när de avled, vad skulle man då luta sig mot? Hur skulle man då kunna förklara vad det innebar att följa Jesus? Och det där var ju en väldigt viktig fråga. Vi kan ta nästa bild. Vad gjorde man då? Jo, man började samla ihop skrifterna. Man fick tag i Markus evangelium först. Och sen får man tag i Johannes berättelse om Jesu liv. Och så får man tag i Lukas berättelse och Matteus berättelse. Man får fyra evangeliska skildringar av Jesu liv. Och dessa fyra skiljer sig ju lite grann åt. Om man läser dem så är de ju lite olika i sitt anslag. Du läste ju från Johannes evangelium idag och hans inledning. Och Johannes han tar spjärn hos Gud. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. I ordet var liv och livet var människor. Alltså det Gud. Medan Matteus, han börjar med en släkttavla. Nu ska han berätta det viktigaste som finns. Då börjar han med en släkttavla och han börjar med Abraham. Och då kan man ju ana, om man är lite sådär historiskt bevandrad, att då förstår man att Matteus, han tänkte, jag ska visa hur Jesus hänger ihop med Israels historia. Så han vänder sig till judarna. Johannes, han vänder sig till hedningarna. De som inte har historien. De vill ju veta hur hänger Jesus ihop med Gud. Lukas, förklarar Jesu gudomliga natur och börjar med berättelsen om hur om Johannes döparens tillkomst, Elisabet och Zacharias och det här fantastiska när Elisabet blir gravid. Ja, Zacharias får ju reda på att han ska gå hem till Elisabet och så ligger de med varandra, hon blir gravid och så när hon är i tredje månaden så kommer en ängel till Maria, den här unga kvinnan som är tillsammans med Josef. Det är Lukas start. Han vill visa på Jesu dubbla natur. Helt och hållet människa. Jesus var Marias son. Men helt och hållet Gud. Jesus var Guds son. Det var helig ande som kom över Maria så att hon blev gravid. Markus då, hur börjar han? Ja, ingen historia alls. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Han går liksom rätt på bara sådär liksom. Han struntar i all kontext och sen bara kör han rakt på. Och är superkoncentrerad i sin beskrivning. Men det är klart, de här killarna, de dog ju. Och det var ju för väl att de ändå satte sig ner och skrev. Och från början hade man ju lite problem med att de beskrev samma händelse på olika sätt. Men man förstod efterhand att det där var Guds sätt att hjälpa oss att få flera olika perspektiv. Så det man gjorde för att bevara sin tro, det var att man samlade ihop de här skrifterna. Evangelierna, apostlagärningarna och så alla breven som Paulus skriver till församlingarna och så Petrus brev, Jakobs brev, Johannes brev och så Uppenbarelseboken. Och till slut hade man 27 stycken skrifter. Och den där processen, kanoniseringsprocessen, den tog lite tid. För det fanns fler skrifter, det har ni säkert sett på tv eller hört i massmedia på olika sätt. Att man har ju hittat nya skrifter evangeliet enligt Petrus, varför finns inte det med i Nya testamentet? Jo, men då hade man vissa kriterier som gjorde att man sorterade faktiskt. Skriften skulle vara apostolisk, det vill säga den skulle relatera till någon av apostlarna, någon av de 12. Den skulle vara prövad, alltså man skulle ha använt den i församlingen och märkt att undervisningen i skriften funkade. Och den skulle ha en slags renlärighet, kunna harmonieras med de övriga skrifterna. Och så växer Nya testamentet fram. Så Nya testamentet hjälper oss att definiera vad vi tror. Sen gjorde man en sak till. Man kom fram till att vem som helst kan inte vara ledare i de lokala församlingarna. Jag vet inte om ni har provat det någon gång, men om ni har fått bensinstopp ute på en landsväg. Och så har ni försökt någon gång att stoppa bilar. Så här. Är någon? Har du aldrig gjort det? Aldrig fått. Du har provat. Stannar alla bilar eller? De gör inte det. Nej, vi gör inte det i Sverige. Man vet ju inte. Det kan ju vara en pirat. Cecilia, piraten. Ja. Man kan ju bli lite skräm. Man vet inte om man vågar vara hjälpsam längre. Så att vi är lite försiktiga. Men om du skulle vara polis och ställa dig så här. De pekar ju så här. De har stannat mig på infartsleden några gånger. Så pekar de så här. Du vet, man skakar ju till där och bara sänker fart och stannar man direkt. Av ett mycket enkelt skäl. Där står en säger man polisman, det får man inte säga då. Polis. Tjänsteman. Nej, det gick inte det heller. Ja, man, där står i alla fall en person som är auktoriserad. Legitimerad polis står där och då stannar man. Lite så tänkte man i fornkyrkan att ska vi bevara vår tro så måste vi se till att vi söker efter goda ledare som är smorda av helig ande, väl insatta i skrifterna och ödmjuka inför Gud så att de kan betjäna oss med Guds ord. Och tanken var ju god. Den var väldigt bra ifrån början, för man insåg att det, för det sprang omkring väldigt många människor som sa jag vet hur det är, och någon kom fram till att vi sågar bort Gamla testamentet, och någon kom fram till att synden har ingen betydelse. Det fanns en massa olika lärare och läror, så man behövde verkligen sortera upp det där. Men det där har ju under historien missbrukats. Så att vi gång efter gång i historien har fått reformationer som har hjälpt oss att förstå att inte missbruka ett ledarskap. Den tredje saken som man gjorde, det var att man bestämde sig för att vi måste på något vis lite i koncentrerad form skriva ner vad det innebär att vara kristen, att leva det kristna livet. Och då formulerade man tre, kan man säga, ganska stora trosbekännelser. Den som intill den apostoliska trosbekännelsen är mest känd är den nicianska trosbekännelsen, född på 300-talet. Då när den kejsar Konstantin blev kejsare i Rom och bestämde sig för att nu ska kristendom bli statsreligion. Och då kallade han till ett kyrkomöte och då växte den nicianska trosbekännelsen fram. Rom blev av med sitt... man flyttade huvudstaden från Rom till Konstantinopel i Romariket. Det var det där historiska skedet. Det man kan konstatera, vi tar nästa bild. Två, tycker jag, ganska viktiga noteringar som kan hjälpa oss idag när vi ska försöka beskriva det kristna livet. Läser man trosbekännelsen så märker man att det är den definierar, Alltså det kristna livet i trosbekännelsen definieras av tron, inte av det man av otro eller det man inte tror på eller det man är rädd för. Det är ganska intressant. Man hade ju kunnat satt sig ner och sagt så här att vi som följer Jesus, vi som kallas kristna, vi tror inte på det och vi tror inte som dem och vi tänker inte så där. Istället så bestämmer oss för vad andra tror, det lämnar vi nu. Det är det här vi tror. Och så formulerar man det. Och det, när jag har närmat mig det här igen så inser jag att det där, det är en läxa vi har att göra. För det är oerhört lätt att man definierar sitt eget liv och sin egen tro med hjälp av vad man inte tror. Istället för att definiera det med utgångspunkt från vad man själv faktiskt tror och är övertygad om. Den andra saken som man kan konstatera, det är att det kristna livet, det definieras inte utifrån dess gränser. Alltså av lagen eller frågan, är det synd och det är inte synd? Okej, då är jag på den här sidan, då är jag i det kristna livet. Alltså det är inte fråga ett. Fråga ett är, var är centrum? Jag kan ta en bild. I våra kroppar finns ju väldigt, väldigt många celler. Vi har hudceller och vi har celler som håller upp vårt skelett. Vi har celler i våra hjärnor och en del av dem använder vi och en del är mer latenta, men de finns ju där. Om du tar en cell, tar ut en cell och så förstorar vi upp den och tittar på den, så kommer vi att se att cellen har en utsida. Det finns en cellvägg. Och det finns en väldigt intressant fråga är ju, hur kan saker komma in i cellen och vad är det som gör att cellväggen inte släpper in vad som helst in i cellen? Och vad är det som kommer ut? Det är en väldigt intressant fråga. Men var finns cellens DNA? Alltså det som beskriver den information cellen är bärare av. Ja, alltså rent biologiskt är det så att det sitter inte i membranet, alltså i cellväggen. Det sitter i kärnan. Vad hände, en haltande bild, men den hjälper oss lite grann att tänka, när jag ska förklara vad jag tror, så börjar jag inte med att förklara vad som är synd, var gränserna för min tro är, utan jag börjar med att förklara, jo men jag tror på Gud, han har skapat mig. Jag tror på Gud, han är min frälsare, Jesus Kristus. Jag tror på Gud, han är min hjälpare. Sen förstår jag att min tro behöver ett yttre skal. Den behöver skyddas. Den behöver bevaras. Den behöver ett sammanhang där den inte hela tiden utsätts för attacker. Jag behöver en gemenskap där min tro inte hela tiden ifrågasätts. Jag behöver en kyrka som jag tillhör och som jag överlåtit mig till och som har överlåtit sig till mig, där jag är skyddad av en cellvägg som håller de främmande kropparna utanför. Men då handlar det inte om att hålla främmande människor utanför, utan ondskan och synden utanför. Okej, ska vi titta på trosbekännelsen då? Och då tänkte jag så här, att vi gör en overview, en liten översikt idag. Och så får vi återkomma till det här. Och liksom se, är den här biblisk? Liksom, stämmer det här nu då med Nya Testamentet? Vad trodde man då? Ja, vi tar nästa bild. Läser man den här lite långsamt, så kan man konstatera tre saker ganska snabbt. Vi tar nästa bild. Ja, men det här är Gud först. Det är ju så basalt och det är så självklart. Men när jag ska förklara min tro, så handlar min tro om Gud. Den börjar där. Och då handlar det först och främst om att Gud är min skapare. Han är himmelens och jordens skapare och han är allsmäktig. Och ja, det här är ju en tro som ifrågasatt på många olika sätt, men jag kan bara konstatera att det är en väldigt, väldigt god tro att få leva i. Jag vilar i detta. Gud ville verkligheten. Och Gud fyllde verkligheten med liv. Och i detta liv, på det här lilla blå kornet i universum, så ville han dig och mig. Han är vår skapare. Hur gjorde han det då? Jag vet inte. Nej, jag har inte svar på det. Men jag tror att Gud är vårt ursprung. Den andra grundläggande tanken i trosbekännelsen, den handlar ju om Jesus. Vi tror och på Jesus Kristus. Och det är den stora punkten i trosbekännelsen. Den tar mest plats. Jesus beskrivs som den enfödde sonen, som vår Herre. Han är avlad av helig ande, född av Maria. Alltså både gudomlig och mänsklig. Han kopplas till historien, pinad under Pontius Pilatus. Och det viktigaste som hände i Jesu liv var att han blev korsfäst. Han blev dödad. Han blev begravd. Han steg ner i dödsriket. Och han uppstod igen på tredje dagen ifrån de döda. Och han uppstod inte bara, utan han steg upp till himlen. Hans verk bekräftades också av Gud Fader och sitter nu på allsmäktig Gud Faders högra sida. Och därifrån ska han komma tillbaka för att döma levande och döda. Min tro, den handlar om Gud som skapade mig. Min tro, den handlar om Gud som är min frälsare i Jesus Kristus. Och tittar man på de två tankarna i vår tro så hänger ju de ihop. Gud skapar och sätter igång men lämnar inte verket. Utan när det går sönder så kommer han till sitt verk. Rättar till det, läker det och upprättar det. Och det är ju intressant att se att det är särskilt fokus på Jesus i den apostoliska trosbekännelsen. Läser vi Nya testamentet är det precis så det är. Och det har påverkat oss i vår församling. Så när vi ska förklara hur vi tänker om vad vi vill vara, så säger vi att vi vill vara en församling med Jesus i centrum. Ja, men varför då? Jo, men han är frälsaren. Han är Gud som skapade oss. Han är också frälsaren som räddar oss. Och sen har man ju den tredje tanken som trosbekännelsen säger om Gud. Och det är att Gud är, han är helig ande. Han är den helige ande som bor i var och en som tror. Som är närvarande i våra liv. Stämmer det med Nya testamentets undervisning? Ja, men det är precis det här Nya testamentet säger. Det är honom vi lever, rör oss och är till. Vi tar nästa bild. Gud först. Det är så trosbekännelsen börjar. Sen fortsätter den och säger att Gud som är skaparen, frälsaren och hjälparen, han har med våra liv att göra. Den helige ande, han fyller människans liv och skapar ett sammanhang för den kristna tron. En gemenskap. Och jag, här är ju lite roligt, för jag förstår ju att man har jobbat med de här orden. Vi i vår tradition, vi har ju haft väldigt svårt för ordet allmännelig. Kyrka. Därför att vi tänker på folkkyrka och att kyrka inte alltså det är något man föds in i och inte något man väljer. Men läser man det här lite långsamt så förstår man att det egentligen inte är statskyrkotanken som trosbekännelsen försvarar, utan den är allmän, det vill säga det finns plats för alla. Och det är den ena sidan av tankegången. Den andra är att den där platsen där det finns plats för alla, den är helig. Alltså helig och allmän. Det brukar sällan kunna hållas ihop. Det brukar vara tvärtom. Det brukar stå så här att privat och avskild och bara de invigda får vara där. Men här står det allmän, det vill säga öppen för alla och ändå helig. Hur går det till? Ja, det borde ju inte kunna gå. Nej, det är därför församlingen beskrivs som en gemenskap som är ett resultat av Guds under. Hon är ett mirakel. Det borde inte kunna gå att den ohelige kan stiga in i det rummet och helgas genom sanningen och förvandlas. Men det går. För till Jesus kan vi komma med vår synd och vår trasighet och så tvättas våra liv i hans blod på ett sådant sätt att våra liv får en helig prägel. Det andra vi ser är att det handlar om förlåtelse. Syndernas förlåtelse var ett centralt tema. Idag tänker jag så här att vi, när vi talar om synd, att vi har ett ambivalent förhållande. Vi förstår att vi behöver förlåtelse, men innan vi liksom kapitulerar för det behovet så vill vi gärna förklara varför vi kommer med vår synd. Och det är skönt att veta det, att den Gud Jesus berättar om, han förstår varför människan syndar. Men vad vill han göra med synden? Vill han förlåta och försona den, eller vill han legitimera och välsigna den? Ja, det är en retorisk fråga. Men Jesus, han säger, jag har kommit för att uppsöka det som var förlorat och rädda det. Förlåtelse. Det är ett genomgående tema i Nya Testamentet. Gud är vår försonare. Jesus vill förlåta oss våra synder. Han förstår varför vi syndar. Han till och med går in i synden. Han identifierar sig så med oss människor så han tar på sig våra synder. Och eftersom han gör det så dör han med synden. Det är ju en av orsakerna till att Jesus faktiskt dör. Synd drabbar honom och det tar till slut livet av honom. Det är vår räddning. Han stiger in i döden och dödsriket med synden. Och tar bort synden från våra axlar. Så det Jesus gör, det är ju att han förlåter oss våra synder. Och då tar han ju även skammen vi kan känna för att vi har syndat. Och han tar skulden. Han tar liksom rubbet. Dessutom så tar han vreden, alltså domen. Den yttersta konsekvensen över vad synden för med sig in i mänskligheten och in i varje människas liv. Vi tror på syndernas förlåtelse. Jag tycker det är underbart, ja. Att tänka att den Gud Jesus berättar om, han förlåter mig mina synder. Man tror också på uppståndelsen. Jesus uppstod från de döda som de förstfödda. Det här är ju skapar ju en fantastisk tro. Det märks särskilt på våra begravningar när vi ska ta farväl av någon som har avlidit. Att vi tänker, ja men det är en passage. När Jesus kommer, då ska vi uppstå. Och då ska vi få möta honom Jesus han uppstod från de döda och blir garanten för att även jag, när jag har dött, ska få uppstå tillsammans med alla de som väntar Jesus när han kommer. Vi tror också på det eviga livet och den slutliga uppgörelsen med ondskan. Den fjärde punkten där kan vi kanske återkomma till. Den är ju en stor och viktig fråga som inte är så lätt att bara hasta över. Man kan ju ställa frågan då avslutningsvis. Hur tar jag emot? Jag kan ta nästa bild. Hur tar jag emot det här då? Hur kan denna goda tro på Gud som skapare, frälsare, hjälpare bli min? Ja, någonstans behöver ju tron väckas. Och Bibeln säger att tron kommer av predikan. Tron kommer av att höra. Det vi lyssnar på kommer vi förr eller senare att börja tro på. Om vi inte aktivt hela tiden spjärnar emot. Så vill man att tron ska växa, då ska man umgås med Guds eget ord. Alltså lyssna på vad Gud säger. Och du kommer att börja tro på Gud. Sen hamnar man ju både i inledningen av en det kristna livet, men också under hela livet tillsammans med Jesus i en valsituation. Det handlar om det jag behöver ta emot. Tro det att ta emot. Du läste det. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Att ta emot, att vända sig till Gud. Att överlåta sig. Ni vet att vi lyfter ibland våra händer när vi vill be. Ibland säger vi ska knäppa våra händer, men jag tycker egentligen bättre om att lyfta händerna. Det är ju ett sånt där universellt tecken på att säga jag kapitulerar. Om du drar ett vapen mot mig, jag lyfter händerna direkt. Jag liksom visar, jag kommer inte att bjuda motstånd mer. Vi kan också böja våra knän. Det är också ett sätt att visa, jag böjer mig. Och då involverar man kroppen. Det är ganska häftigt, för att man kan ju tänka att man tror. Och det är en bra start. Det börjar oftast i hjärtat. Hjärtats tro, och så börjar man tänka jag tror. Sen kan man börja säga att man tror. Men när man börjar involvera kroppen i sin tro. Det kan vara att man börjar högläsa Bibeln. Eller man lyfter sina händer. Knäpper sina händer. Böjer sina knän. Och så finns det ju två stora heliga handlingar som Nya testamentet talar mycket om. En är initial och en är återkommande. Den initiala, det är dopet i vatten. Det är en häftig grej alltså. Vi håller på att förbereda, vi ska ha dopförrättning nästa söndag. Och sen ska vi ha dopförrättning på pingstdagen. Och vi håller på att förbereda för det här. Och det är ju en spännande resa när man har de här samtalen. Och resonera om vad är det vi gör när vi stiger ner i dopets vatten. Jo, men då involverar jag hela kroppen i min tro och överlåtelse. Och det är klart att det gör någonting med mig. Ta med kroppen i det du säger, tänker och gör. Och det påverkar ditt liv ännu mer. Den andra heliga handlingen som vi kan återkomma till, som vi återkommer till gång efter gång, det är ju brödet och vinet. Varje gång vi bryter det tillsammans. Varje gång vi delar vinet med varandra, då smakar vi. Vi till och med stoppar in någonting i vår kropp som påminner oss om vad Jesus har gjort. De där handlingarna hjälper oss. att leva i tro. Jag vill avsluta med att visa bekännelsen en gång till. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror också på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre, avlad av heligande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död, begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himlen. Inget snack om att han segrade. Han har segrat. Och nu sitter han på Faderns högra sida. Och därifrån ska han komma igen till att döma levande och döda. Jag tror också på den heliga ande. En helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vet du? Den där texten är också min bekännelse. Gud, jag vill tacka dig för andlig vägledning som vi har fått genom Nya Testamentet och alla de här skrifterna vi har där, för berättelserna och för de händelser som vi läser om och de uppmaningar vi möter. Jag tackar dig för vad den gjorde med människor i historien och har gjort med människor ända fram till vår tid. Och jag tackar dig för att det går att få leva i denna goda tro. Att du är också min skapare, du är min frälsare, du är min hjälpare. Och nu vill jag be för mina vänner som finns här idag, som firar gudstjänst med oss. Du vet var vi befinner oss i vår andliga vandring, i vår trosvandring och resa. Herre, jag vill be för den som brottas med sin tro, som brottas med tvivel, som är inne i den där svåra passagen av att uppleva hur tron utsätts för olika prövningar. Herre, jag ber att tron ska få väckas till liv. Och jag ber också för den som idag behöver få ta det där steget av överlåtelse. Kanske böja sina knän, kanske lyfta sina händer, kanske knäppa sina händer, kapitulera, överlåta sig så där totalt till dig. Reservationslös kapitulation. Herre, tack att du ser oss och leder oss framåt på din väg. Jag tackar dig, Jesus. Tack att du hör vår bön. Amen.